texten som jag nu ber oss att stilla oss inför är nedskriven i Romarbrevets 15 kapitel, verserna 4-7. Orden lyder i Jesu namn. Alla profetior i skriften står där för att undervisa oss, så att vi genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Måtte uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Kristi Jesu vilja, så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader. Godta därför varandra så som Kristus har godtagit er till Guds ära. Amen. Det lästa och hörda Guds ordstycke ger oss en möjlighet att behandla Guds ord och Guds ords innebörd för oss troende även i predikan före. Så behandlades Guds ord och dess betydelse. Och jag vill också fortsätta på det som vi fick höra. I denna text så börjar Paulus genom att säga alla profetior i skriften står där för att undervisa oss. När vi samlas på sommarmöte och på andra möten, där tar man alltid fram Guds ord. Vi läser det en liten eller en längre stycke. Och sen ber vi att Gud genom sin ande skulle få öppna sitt ord för det åhörarnas bästa. Och det ber vi också nu att Gud genom sin heliga ande skulle arbeta. Om vi först med några ord försöker beskriva den tiden som vi lever just nu. Vi skulle kunna säga att vi lever en god tid som Gud har välsignat. Gud har rikligen välsignat vårt faders land. Och det är väldigt rörande när vi börjar sommarmötet, när flaggorna hissas upp för första gången och vi sjunger salmen. Och vi sjunger tillsammans och tackar Gud för att han gett oss detta vackra land och välsignat oss så rikligt. Men på samtidigt måste vi också konstatera att vi också lever en tid som består av många förändringar. Många normer förändras hela tiden. Att känna Bibeln och att känna till Guds ord och dess moral har det har minskat bland för folk. De tidliga normerna och moralen har stigit starkt till förmån för de andliga normerna. Vi kan också säga att den moderna människan på många sätt aktar sig för auktoriteter, och människan skulle själv vilja bestämma hurdan Gud är och också definiera själv vad som är rätt och fel. I paradiset så sa Guds motståndare till det första människoparet: har Gud verkligen sagt så? Den här frågan lever starkt även i våran tid. Till otron hör ifrågasättandet och ifrågasättandet av Guds ord och Guds ords betydelse. Guds ords betydelse eller Guds ords betydelse förändras inte trots människornas olika åsikter. Fast världen förändras så får vi tryggt tänka: Gud förändras inte. Och hans ord består. Och Guds befrielseplan kommer bestå. Och det ger oss gott mod och en trygghet. Redan 700 år innan Guds son föddes så skrev Jesaja: gräset ska torka och blommorna ska vissla, men vår Guds ord ska bestå evigt. Psalmen skriver: ditt ord är ett ljus för mig på mina vägar. Här bland mötesgästerna så finns ni, kära unga, som denna sommar redan har konfirmerat er. Ni har fått lära känna katekesen och vår kristna lära. Och där fanns säkert Bibeln och Bibelns betydelse. Jag tror att ni alla kommer ihåg hur Bibeln och Guds ord är den kristna lärans och kristna livets det högsta styr som leder oss. Gud uppenbarar sig själv i den heliga Bibeln och i vår frälsare Jesus Kristus. Guds ords centrala budskap är budskapet om Guds kärlek till människan, och Guds kärlek kommer fram i hans son Jesus Kristus. Innan vi går in i texten mer så tänkte jag vi skulle se på vad var Jesu personliga relation till Bibeln? Lukas evangeliet, i början av Lukas evangeliet så skrivs det om när Jesus var en ung pojke på 12 år. Han var med sina föräldrar på en fest i Jerusalem. Och sen hittade man honom senare i templet. Och där diskuterade Jesus med den tidens boklärda. Lukas skriver: de förundrade sig. De förundrade sig över hur bra Jesus kände till Guds ord. Jesus hade redan som liten lärt sig Guds ord. Och innan Jesus började sitt predikande så var han i öknen och fastade, och själafienden frestade honom. Kommer ni ihåg hur Jesus bekämpade själafiendets attacker? när Jesus blev hungrig. Då kom själafienden och sa: om du är Guds son, varför kan du inte då förvandla dessa stenar till mat? Jesus sa: det är skrivet. En människa lever inte enbart av bröd, utan av varje ord som kommer från Guds mun. Och i samband med bergspredikan så undervisade Jesus: tro inte att jag har kommit hit för att buga inför lagen och profeterna, utan jag har kommit hit för att uppfylla dem. Och från hans egna tal sa, om hans egna tal sa Jesus: himlarna och världen kommer att förgås, men mitt ord kommer inte att förgå. Vi kan säga på detta sättet att Jesus, han var en människa, men han var också Gud. Till Jesus, Jesus tog det tidigare gudsord, skrivna gudsordet, som en auktoritet. Även om han var Guds profetia, eller uppfyllandet av Guds profetia och centrumet av Guds ord eller Guds vilja. Andra apostlar, Paulus, tar ofta fram Guds ords betydelse och dess värde. Till Timoteus skriver Paulus och förundrar sig om över hur Timoteus redan som barn lärt sig den heliga Bibeln. Och Paulus fortsätter skriva till Timoteus: all slags skrift är given av Gud, och det är nödvändigt för oss för lärdom och för att Guds människa skulle vara fullkomlig och skulle vara möjlig att göra det goda. Och Paulus, när han redan gjort sina missionsresor, han var hemma hos Felix. Där håller han ett längre tal, men det finns ett litet stycke i detta tal som Paulus säger till Felix: det vill jag erkänna för dig, att via denna väg som de kallar för en partisöndring, jag dyrkar min gamla Gud på det sättet att jag tror allt som är skrivet i skrifterna, de gamla skrifterna. Paulus menade, han sa inte att han tror bara på vissa saker i det gamla testamentet och fördömer någonting annat, utan han sa att han tror på allt som där är skrivet. Tidigare i Romarbrevet har Paulus också skrivit om trons födelse. Tron kommer av hörande, och hörandet kommer via Guds ord. En människa kan bli troende när han eller hon hör till det Guds ord som predikas i den heliga anden. Genom den heliga anden kan Gud påverka så att det blir tro. En människa kan äga genom tron allt det som är lovat i Guds ord. Och det centrala löftet är att man får tro sina egna förbrytelser och synder förlåtna av den frälsarens försoningsarbete i hans namn och blod. Denna morgons första predikan så mindes man att Petrus gick till Cornelius. Där hade också Petrus förankrat sitt tal i det tidigare skrivna Guds ordet. Det är också något att uppmärksamma. Petrus sa: om honom bevittnar alla profeter att var och en som tror på honom ska få sina synder förlåtna i hans namn. Här upplyfte Petrus Guds ords värde och betydelse. Även för oss denna tidens troende. Guds ord är viktigt för oss. När Luther beskriver eller förklarar det tredje budet, att vi skulle gärna lyssna till Guds ord och lära oss, och i den kristna läran har det också sagt det kristna behöver Guds ord, sakramente, bönen och kontakt med troende för att bevara sig tron. Och jag tänker mig att troendes gemenskap förverkligas i mindre möten eller andra möten. Men också troendes gemenskap kommer fram på ett vackert sätt på dessa sommarmöten. Det värmer mitt hjärta att se bekanta ansikten, Guds barn. Och jag får hälsa med Guds frid och byta några tankar om vägen och vandringen. Paulus skriver till Kolosserna: låt Guds ord leva rikligt bland er. Och Petrus skriver någonstans: sedan fanns ett ord i våran text. Genom vår uthållighet och den tröst skriften ger oss kan bevara vårt hopp. Mot uthållighetens och tröstens Gud göra er eniga efter Jesu Kristi vilja, så att ni alla med en mun prisar vår Herre Jesus Kristus och Gud Fader. Guds ande är en underlig, märkvärdig ande som påverkar och får en kärlek att födas bland Guds barn och en enighet. Paulus skriver också om detta i Korintherbrevet. Jag råder er att ni skulle vara eniga och att ni inte skulle ha partisöndringar, utan var i en ande och ett råd. Och på samma sätt skriver han också till Filippena. Uppfyll min glädje så att ni skulle ha ett sinne, en kärlek, att ni skulle vara eniga och enhetliga. Guds ande är kärlekens ande, nykterhetens ande och styrkans ande. när Paulus har upplyft Guds ords värde och betydelse. Och Guds barns enighet. Så säger han i slutet av vår text. Nu när ni har lyssnat till allt detta så vill jag säga er, godta därför varandra så som Kristus har godtagit er till Guds ära. I svenska så säger den nya översättningen godta varandra, och den äldre säger därför må den ene av er vänligt uppta den andra så som Kristus Gud till ära har upptagit er. Vad menas då att vi ska godta varandra eller vänligt uppta den andra? Syns det något av Guds frälsningsarbete synligt här i Paulus text? Gud älskade människan så att han skickade sin son hit för att försona våra synder. Han försonade våra synder och felgärningar. Han öppnade vägen som leder ända fram. Och detta arbete, detta försoningsarbete, började apostlarna berätta om och upplysa människor om. I slutet av Lukas evangelien skrivs på detta sätt. Jesus öppnade apostlarnas förstånd att förstå Guds ord. Jesus Kristus skulle lida och uppstå på det tredje dagen och sedan predika om försoning och syndernas förlåtelse med början i Jerusalem till världens ändar. Om det dyrbara evangeliet här i Guds rike får komma och träffa en person som inte har del av Guds nåd, som sen får äga Guds nåd, då får den människa komma till Guds rikes omsorg och bli omringad av Guds kärlek och Guds nåd. Guds ord ger oss också en uppgift att ta hand om varandra, att godta varandra och vänligt uppta varandra. Vi skulle kort kunna åminna oss när Jesus tvättade alla lärjungas fötter på skärtorsdagen, och i samband med denna fottvätt säger Jesus till lärjungarna: så som jag har gjort nu till er när jag tvättade era fötter, så ska ni också göra för varandra. Här får vi fel och brister under vandringen, och vi får skölja bort dem med Jesu bord och tro det förlåtet. Kärleken som finns mellan Guds barn, det är en kärlek som har omsorg om varandra, tar hand om varandra. Den som har fått mycket förlåtet älskar också mycket. Aposteln råder oss också i att vi inte ska se upp, att vi inte ska förringa Guds barns gemenskap. Och Paulus säger också: ni bör råda varandra ännu mer ju mer ni ser att Guds dag ska komma. Du kära Guds barn, visst har du också upplevt som jag att Guds rike har också rådets ord och de rätta råden. Men dessa råd närmar sig oss med kärlek. Om vi träffar någon och som gör fel. Så kan vi milt med anden råda honom denna tid. Betonar individualismen att människan har rätt till självbestämmande även i trons saker. Och då kan ansvaret om varandra försvaga eller försvinna lite grann. Någon annan kanske tänker att ta hand om varandra är att utöva påtryckningar. Och det kan till och med gå så långt att man kallar det för andlig misshandel. Men Guds kärlek påverkar oss och uppmanar till att ta hand om varandra. Vi behöver människor som går vid vår sida. Vi behöver vandringsvänner som kan trösta oss med evangeliet. Paulus skriver till romarna. Nu, kära bröder, råder jag er genom Guds kärlek. I Guds rikes råd syns Kristi nåderika anlete som tröstar oss, som upplyfter oss. Som vi går på vårt möte fick höra i ett anförande. När Petrus nekade sin tro så såg frälsaren på Petrus. Och frälsarens ansikte och blick var förlåtande. Guds hus är som en koja i vilken den gode samariten tog den sårade vandraren på Jerikos väg. När samariten gick därifrån så sa han till den som ägde huset, kan du ta hand om honom? Ta hand om honom. Han kom med två mynt. Om han kostar mer än så ska jag betala när jag kommer tillbaks. Finns det här någon mötesgäst som har upplevt att du har behövt få mycket vård av Guds rike och mycket evangelium? Har du fått tvivel om Guds nåd fortfarande tillhör dig? Kom ihåg denna händelse när den gode samariten, det var Herren Jesus som lovade, du får förbruka mycket, för när jag kommer tillbaka så betalar jag igen allting. Vi har en god garant. Guds nåd är förunderlig. Det är en nåd som är omätbar. Och det går utanför människans förstånd. Guds kärlek och Guds nåd kommer nära oss. Här i Guds rike. Här i rummet där vi tar hand om varandra. Evangeliet ekar rent. Och det är då rent när det när det predikas utan du får också nu tro detta evangelium som inte kräver någon mot alla dina synder förlåtna i Jesu namn och blod. I skydd av Guds ord får vi fortsätta vår vandring, och genom tron har vi en dyrbar hopp om himlen i våra hjärtan. Johannes skriver: vi har fortfarande inte fått veta vad vi ska bli, men när det uppenbaras så kommer vi bli så som han är, och vi får se honom så som han är. Och var och en som har ett sånt här hopp kommer att rena sig själv och bli ren så som han är ren. Hoppet, det himmelska hoppet, verkar i människans hjärta och ger en vilja att vandra med ett rent och oskadat samvete. Låt evangeliet nu befria oss och ge oss kraft att tro även i denna stund. Och vi får lita till att Guds ord ska bära oss idag, och det ska också bära oss i vardagen och i framtiden. Till dig, åhörare, här på mötet eller på sommarmötesfältet eller vid radion eller internet, som känner i ditt hjärta att det levande Guds ord har inte kommit till mig än. Min hjärta känner saknad till den evige guden, och jag skulle vilja få förlåtet det fel som jag gjort i mitt liv. Och jag skulle vilja erfara i mitt hjärta Guds glädje och frid. Nu kommer evangeliet till dig. Den letar efter dig. Och du får till din egna del tro Guds rikes evangelium och alla synders förlåtelse. Och på så sätt komma in i Guds rike och vandra som Guds barn. När Paulus avslutade sina missionsresor så stannade han i Efesos bland de troende där, och han håller ett litet tal till dem och säger i slutet på talet, och låter detta Guds ord ge oss krafter idag, när Paulus säger: nu, kära bröder, kära bröder och systrar, alla Guds barn, från ung till gammal, säger Paulus, jag lämnar er i Guds och hans nådeords omsorg, som är starkt för att beskydda er. Och som också ger er en arvedel med det heliga, när vi bevaras i Guds rikes omsorg, så kommer vi en gång fram till Guds salighet, till härlighetens himmel. Lycklig hemresa till himlen, kära bröder och systrar. På ett vackert sätt. Skrev en man, en poet från Kusam, Adolf Soraniemi, om Guds barns mål i en sionsång så här: en gång med leende munnar, med gott mod, gott sinne, som svalor på under himlen, med lätta tungor. Vi får vara Vi får vila, vi som har vandrat. Vi får vara fria. Som sommarsvalor. Det är detta som väntar oss, Guds barn. Får jag också till min egen del tro. Det är detta dyrbara evangelium, får jag tro mina synder förlåtna. Jag vill tro. I Jesu namn. Amen.